Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Rysarstunden. Och det är ju jag som är Alexandra.
Och det är jag som är Linda.
Mm-hmm, nu har vi lärt oss det. Eller det kanske vi har lärt oss för länge sedan egentligen.
Ja, vi hoppas det.
Mm. Men det är lite kul att presentera sig faktiskt så här i början på avsnittet.
Ja, men det känns trevligt på något vis.
Och vi är ganska trevliga faktiskt, vill jag säga. Vi är opartisk.
Mm, det beror nog på vem man frågar.
Men, hörni, snart är det Halloween.
Mm-hmm.
Det kanske är årets favoritdag för många av er. Jag tycker Halloween är skitmysigt.
Ja, supermysigt.
Och läskig och skrämmande och allt.
Exakt, det är ju det som är det mysiga.
Ja, men exakt. Och vet ni, imorgon så är det exakt ett år sedan vi släppte vår allra första avsnitt i Rysarstunden. Hur coolt?
Galet.
Alltså, fatta att vi har hållit på i ett år, ganska precis, och släppa avsnitt. Jag fattar inte. Alltså, det där telefonsamtalet för, vad är det, typ 3 år sedan? Det ledde till att vi faktiskt sitter här och släpper avsnitt varannan vecka i ett års tid.
Ja, men precis. Alltså, ja, för typ 3 år sedan, då satt ju vi och prata skräck i telefon. Mm. Alltså vi pratade ju antiskräck.
Ja, men typ dagligen.
Ja.
Din man var ju typ tokig på oss.
Ja, och så kräcker jag ur med att, men fan Alex, vi borde ju starta en podd.
Ja.
Och ja, men du var ju inte sen att haka på det. Men sen tog det ju ändå ett par år, alltså innan vi till slut landade i någonting.
Mm.
Alltså vad skulle vi prata om? Hur skulle vi prata om det? Exakt. Vad skulle vi heta? Hur ville vi att vårt omslag och sådär skulle se ut? Vad behöver vi för grejer? Hur skriver man ens manus?
Det var ju tusen frågor och funderingar i våra huvuden.
Ja, verkligen. Och vi har ju fått lära oss allt eftersom.
Mm.
Men ändå, till slut, efter ett par års funderande och velande fram och tillbaka, så sa vi väl till slut att ska vi eller ska vi inte?
Mm. Vi måste bara bestämma oss nu.
Ja, exakt. Och samtidigt så tänkte vi ju att men om vi inte testar,
då kommer vi säkert ångra oss.
Ja, såklart. Och så körde vi igång bara.
Mm. Jag for på Ullared och hittade några mickar.
Eller hur?
Och sen...
Men vi satt ju typ i sovrummet. Var du hos mig? Eller...
Jag tror vi satt i båda sovrum. Alltså, först hos mig och sen hos dig. Ja. Innan vi riktigt fick igång det här med hur vi skulle sitta.
Ja, jag tänkte när vi spelade in den här piloten.
Ja. Jag menar, ja. Jag minns att jag klädde in hela sovrummet med filtar för att ja. Det inte skulle eka.
Precis.
Och sen gjorde vi typ samma sak hos dig.
Ja.
Din dotter kom in och bara, vad håller ni på med?
Ja, exakt. Och nu sitter vi här idag och är signad av High Coast Content.
Alltså sjukt. Trodde du det för typ 3 år sedan?
Nej.
Trodde du det för 1 år sedan?
Nej.
Inte jag heller. Och det är så otroligt häftigt och kul och spännande allting.
Ja, verkligen.
Så fumligt, förvirrande och nervösa och allt som vi också har varit under den här tiden.
Nervösa, ja.
Alltså minns du hur nervösa vi skulle vara när vi skulle ha intervju med Laxton?
Mm-hmm. Och Serafia.
Ja. Och den här alltså, livekvällen på Kajkanten. Jag höll på att dö.
Usch, ja. Och mötet inför High Coast Content. Ja.
Alltså hur kan vi sitta här när vi har varit så himla nervösa? Alltså jag har ju darrat som ett asplöv att inte jag har farit iväg någonstans. Det är ett mirakel.
Ja, du fladdrar iväg. Ja. Alltså, ja. Ja, men eller hur? Men vi har ju ändå gjort det.
Ja.
Vi har ju tagit oss igenom det här.
Mm.
Trots
all nervositet. Och jag menar alltså känslan efter, alltså efter vi hade pratat med Laxton, efter vi pratade med Serafia, efter vi pratade med Johannes och Kajkanten och allt.
Magisk.
Nej, men helt underbart.
Ja.
Men även fast vi känner oss så här glada och uppspelta kring allt det här så har vi fortfarande många obesvarade frågor. Och mycket kvar att lära. Men det är roligt, utmanande och givande. Alltså jag älskar att driva en podd.
Ja, det är svinkul.
Även om vi har suttit med svetten drypandes i sista minuten så är det bland det roligaste att jag har gjort faktiskt.
Ja, jag kan bara hålla med.
Och alltså ni lyssnare, hur magiska är inte ni? Ni lyssnar, ni likar, ni kommenterar, ni skriver till oss. Alltså, wow!
Ja, men verkligen.
Vi hade inte kunnat vara här där vi är idag om det inte vore för er.
Nej. Alltså,
tack, 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 tack.
Ja. Alltså det har ju hänt så mycket.
Mm-hmm.
Och alltså det blir bara roligare och roligare. Och alltså våra planer, de blir bara större och större.
Ni ska bara veta hur våra tankar går ibland. Mm,
ja. Och alltså med våra lyssnares hjälp så kan vi faktiskt komma längre och göra podden ännu bättre.
Mm, med er hjälp alltså.
Ja. Så in och gilla, dela, kommentera, följ och prenumerera.
Ja.
På alla våra sociala medier.
Och glöm inte bort att vi finns på YouTube också.
Nej men exakt.
Det kan ju faktiskt vara kul att även om man lyssnar på avsnitt så kan det vara kul att få se bilder och grejer direkt. Mm. Små filmsnuttar och sånt.
Ja, och vi heter ju Rysarstunden även där.
Ja, överallt. Lätt att komma ihåg.
Ja.
Rysarstunden.
Mm.
En ryslig stund tillsammans med oss.
Ja, för vi blir verkligen så glada och tacksamma över all fin respons vi får av er lyssnare. Men, nu ska vi tillbaka till dagens ämne.
Jajamän.
Och vad kan väl passa bättre att prata om på Halloween än spökhistorier? Men inte vilka spökhistorier som helst. För vi ska nämligen prata om ett ämne som är väldigt omtyckt och som många andra skräckpoddar också pratar mycket om. Nämligen creepypasta. Men vad är egentligen en creepypasta? Själva ordet, det kommer ju från engelskans copy-paste, som betyder kopiera och klistra in. Och själva historien, den brukar kunna vara föränderlig över tid. Och den sprids också från person till person, precis som en vandringssägen. Men i creepypastans fall så skickas den ju då vidare över nätet. Och att det är en skräckhistoria, det hör man ju såklart på ordet creepy.
Ja, men såklart. Och de här historierna, de berättas ju vanligast i jag-form. Och så utspelar de sig i helt normala miljöer. Som vem som helst kan känna igen sig i. Det skulle ju kunna vara hemma hos mig. Eller hemma hos dig. Eller i mataffären som man alltid besöker. Hemma hos din bästa vän. Ja, och det är väl också därför som de här historierna känns så verkliga. Kan de ha hänt? Är de sanna? Vem vet?
Vanliga och populära creepypastas, det är bland annat Slenderman. Och han pratade ju vi om när vi hade den här livekvällen på Kajkanten förra året.
Jajamän.
Ja. Men sen har vi också andra creepypastas, såsom smile.jpg eller smiledog.
Ja, just det.
Jeff the Killer, Kraken, och så den som många har önskat av oss och som verkar ha skrämt många sedan 2012, då den här figuren dök upp på 4chan.
Mm.
Det är dock ingen figur som varken du eller jag tror på eller blir särskilt skrämd av.
Nej, vi blir ju inte det.
Nej, men vi förstår ju ändå varför många kanske blir det.
Mm.
Och vi pratar ju då såklart om den mytomspunna getmannen.
Såklart.
Finns han? Finns han inte? Vem är han? Vad vill han? Och varför dyker han upp mitt i skogen och stinker blod? Är det djävulen själv? För djävulen porträtteras ofta som en getliknande varelse.
Mm, exakt.
Vad tror ni? Vem eller vad är getmannen? Skriv gärna en kommentar på våra sociala medier, Instagram eller Facebook. Där vi då som sagt heter Rysarstunden.
Men Linda, på tal om Kajkanten som vi nämnde tidigare. Vi hade ju livekväll där förra Halloween. Och då läste vi också upp en historia från Creepypodden. Och den här historien, den utspelar sig ju här i Örnsköldsvik.
Mm.
Närmare bestämt i Köpmanholmen, Hummelvik. Och det kanske också är därför som varken du eller jag känner att getmannen är så skrämmande. För vi har ju faktiskt pratat om honom.
Ja, precis.
Men något som vi kan vara överens om i alla fall, det är att vi också hade blivit ganska rädda om vi stötte på honom i skogarna.
Ja, men så är det ju.
Men oavsett vad vi tror och tycker om getmannen, så har vi faktiskt en lyssnare här i närheten som tror sig ha sett honom på en ö här i Örnsköldsvik. Och hon skrev och berättade det här.
Mina föräldrar har stuga några mil utanför Örnsköldsvik. Och där har jag spenderat hela min barndom under somrarna. Mitt emot våran stuga så finns det en ö. Jag har aldrig tänkt att det har varit något märkligt med den ön tills vi tog båten över och gick i land. En solig sommardag för cirka 15 år sedan for jag, mina två systrar och våra föräldrar ut med båten. Efter en härlig dag ute på havet bestämde vi oss för att gå i land på den där ön. Vi började med att lägga till med båten, ta ett snabbt dopp i havet och sedan lägga oss i solen för att torka. Jag och mina systrar blev rastlösa av att ligga där i solen, så vi bestämde oss för att utforska skogen, som det mesta av ön bestod av. När vi hade gått en bit in i skogen och inte såg siktet av båten så tappade vi bort varandra. Jag trodde ju att de gick efter mig, men när jag tittade bakom mig var jag helt plötsligt ensam. Jag fick en olustig känsla och bestämde mig för att vända om och börja gå tillbaka samma väg som vi kom ifrån. Och då hörde jag som att en kvist gick av bakom mig. Jag tänkte naturligtvis att det var mina syskon som försökte skrämma mig, men de var inte där. Direkt efter så hörde jag något som viskade något otydligt. Och när jag snabbt vände mig om för att titta, skymtade jag en bit bort en stor varelse, som en stor älg. Fast den stod inte på fyra ben, den stod på två ben, som en människa. Men det var inte en människa, för den var omänskligt stor och hade inte ett människohuvud. Det såg mer ut som ett älghuvud eller en get. Jag frös i is en stund och sen sprang jag det snabbaste jag kunde genom skogen och tillbaka till mina föräldrar, båten och mina syskon. Jag försökte ju berätta för dem vad jag hade sett i skogen efter vi tappade bort varandra, men de skrattade och trodde inte på mig. När mina syskon hade insett att vi hade tappat bort varandra så gick de tillbaka samma väg. Men de hittade ju inte mig, så de hade gått tillbaka till båten och våra föräldrar. Alltså var det ju ingen annan i skogen än jag och den där varelsen.
Ja, vad kan det ha varit där i skogen? Det låter ju väldigt lik historierna som man har hört om Jetmannen.
Det gör det.
Kan det ha varit han som våran lyssnare träffade på där inne i skogen? På den där fina, lugna ön som de besökte?
Ja, vem vet. Men nog pratat om Jetmannen nu tycker jag.
Det tycker jag med.
Och apropå alltså Creepypodden och Creepypastas som vi nämnde att vi hade hämtat en historia från då vi var på kajkanten. Idag har vi ju faktiskt med oss en gäst ifrån Creepypodden. Och det är ju ingen mindre än självaste Jack Werner. Varmt välkommen till Rysarstunden, Jack. Vi tänkte att du kunde få börja med att presentera dig.
När en människa har blivit huvudlös så är hon död.
Jag heter Jack Werner och är frilansjournalist. Sedan 2014 ungefär så har jag hållit på delvis med källkritik, delvis med spökhistorier på sociala medier. Byggde på att jag 2014 dels var med och lanserade något som heter Viralgranskaren, en satsning på källkritik på sociala medier. Men också att jag samma år kom ut med min första bok som heter Creepypasta, spökhistorier från internet. Okay. Den boken blev sedan året därpå omsatt i en Sveriges Radio-podd som heter Creepypodden. Och sen vid sidan av det så har jag gjort lite annat också, lite non-P3-dokumentärer, lite podd-dokumentärer av olika slag. Senast i maj kom jag ut med en till bok, min tredje, så att säga, eller fjärde beroende på hur man räknar, egna bok som heter Ormen Friske och handlar om ett vikingaskepp som sjönk under märkliga omständigheter 1950. Väldigt bortglömd händelse som icke desto mindre är väldigt intressant.
Okej, spännande.
Jag är väldigt nyfiken på att läsa den. Jag har sett den dyka upp i mitt flöde lite här och där. Så. Jag ska ta tag i och läsa.
Det är nog helt annat än spökhistorier, men det är en historia som jag har gått igång på, om man säger då, och lagt ganska lång tid på att försöka förstå.
Ja. Spännande. Verkligen. Mm. Men när du startade Creepypodden, alltså hur gick tankarna från boken nu då till podd? Alltså hur gick de tankarna?
Det var en ganska rak översättning från början, kan man säga. Det var inte jag som hade idén, utan det var en som heter Caroline Poron som jobbar på Sveriges Radio. Mm-hmm. Hon föreslog, efter att jag hade varit med i Morgonpasset i P3 några gånger och pratat om de här ämnet spökhistorier på sociala medier. Och hon hade liksom reflekterat över att när jag var med och berättade de historierna så hände det ganska ofta att folk skickade in sina egna historier till radion liksom. Och hon identifierade väl det där som en typ av, alltså när det finns sån, när lyssnare interagerar med en på det sättet, då finns det, bedömde hon, skulle jag tro, ett intresse som liksom tyder på att här kanske man kan bygga något. Och det här var under en tid när poddmediet var, det var inte så här, det var inte nytt liksom. Det fanns ett antal ganska etablerade poddar, men det var i en sorts tidig tillväxtfas. Sveriges Radio hade liksom en innovatörsanda där de startade hur mycket poddar som helst och bara var så här, vi får se om det funkar typ, och funkade det så var det, fortsatte de med dem, funkade det inte så ballade man ner dem. Så att, om jag minns rätt fanns det vid den här tidpunkten typ tre olika poddar om hundar liksom, hundpoddar bara på Sveriges Radio. Och hästpoddar och skit, alltså ni vet, det var sån liksom, alltså bred flora av poddar där. Så då föreslog hon att man skulle kunna liksom bygga något på boken. Och det var ju då från början en ganska, vad ska man kalla det, texttrogen tolkning. Alltså att det blev verkligen de första fem avsnitten, eller de första möjligen första 10, nu minns jag inte riktigt, men någon utav, alltså de allra första avsnitten byggdes verkligen på att så här, okej, men vi har de här historierna, vi har den historien, vi har den historien. Vi lägger den i det avsnittet och den i det avsnittet. Och de kom liksom allihopa, om inte direkt ur boken, så ur den floran som jag hade arbetat upp under arbetet med boken.
Mm.
Och sen ganska tidigt där, jag tror att ganska tidigt så kändes det som att lyssnarantalet fanns, att det var så här, det fanns ett uppenbart intresse. Men för mig var en av de också avgörande första tecknen på att det här kanske är något, det var att lyssnare började skicka in sina egna historier även där.
Mm.
Att jag liksom fick den här, att det faktiskt funkade att liksom på något sätt bygga podden till hälften på lyssnarinteraktion.
Mm.
Så där var det liksom en, för mig var det en ganska spännande tecken på att det fanns något där. Det var just att lyssna historierna började komma in.
Mm.
Så det var ungefär, och det var i hösten då, från och med juli, jag är ganska säker på juli 2015 och fram till senare den hösten, som de första 10 avsnitten gick, och sen efter det så fick vi en beställning på, jag tror, 35.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
5 avsnitt eller något, då var det bara så här, okej, nu kör vi liksom.
Ja, men precis. Och sen har du rullat på.
Ja. Mm.
Ja, kul.
Verkligen.
Ja, men har du någon typ favorit creepypasta sådär, eller någon figur sådär som du...
Inte på rak arm, jag får frågan ofta, men jag kan liksom sällan hosta upp en bra kandidat. Jag har ju mina egna historier som hade hängt med mig länge. Dels innan arbetet med boken, dels under arbetet med boken och dels i början av podden. Liksom.
Mm.
Och där, till dem hör ju grottutforskaren Ted och duscharna och liksom, The House of Dionea. Ett antal så här, mer eller mindre klassiska historier i genren creepypasta. Men sen så tycker jag att det för mig bland det häftigaste har ju varit att också kunna vara med och, om inte bygga karriärer, så åtminstone på sätt och vis ge liksom en plattform att ta avstamp i för människor som håller på med att skriva. Och då tänker jag på typ Lars Landgren, som under liksom namnet anonym författare eller anonym lyssnare publicerade sina första historier i Creepypodden. Gåvan, Grönkärn, Kalvstigsamlingen, de där historierna.
Just det.
Men också sånt som Micke Strömberg som... har liksom haft också så här, hans historia har verkligen mött lyssnare som tycker om dem i just Creepypodden.
Mm.
Och det är väl, för att inte tala om Erik Å också, vars historier om Norrland, Lappland, Tallarna på Suppasvära och de där historierna, de liksom på något sätt är det som att ha kunnat vara en plattform för den typen av svensk skräck. Och det är väl kanske det jag liksom sammantaget värdesätter högst. Okay. Eller menar, det är, i alla fall när det kommer till att liksom bygga en plattform. Sen tycker jag att en annan så här, drömgrej är ju också att vara en plattform för icke-kända svenska författare. Mm. Alltså människor som inte har en, kanske inte ens har planer på att bli utgiven med någon bok, kanske inte ens har den ambitionen, men som ändå har satt sig ner och skrivit ner en historia som mm. visar sig ha en hel mängd olika kvaliteter som jag har kunnat liksom få berätta.
Mm.
Jag kan jämföra lite med liksom att för ett antal decennier sedan så kunde man liksom skicka in historier till veckotidningar.
Mm.
Och det var på den tiden när veckotidningar var stora, att det var verkligen 100, 150, 200 000 som läste dem. Liksom.
Mm.
Idag är det inte riktigt så längre med veckotidningar, de har inte samma läsekrets.
Nej.
Men Creepypodden har 160 000 lyssnare i veckan. Och just den grejen att kunna så här, ta någons berättelse och liksom pitcha den för så mycket människor på en och samma gång, det är ju en sorts lyx. Mm. Och en sorts ynnest liksom.
Mm.
Så att det, jag har liksom inte riktigt någon sån här i sig avgjord favorit som jag har pekat ut som nummer ett, men nej, utan det är snarare den här liksom breda uppsättningen med möjligheter som finns,
ja,
i och med att ha den här podden.
Mm. Vi fattar. Men vad tror du, alltså, vad är det som gör creepypasta stora? Alltså, vad är tjusningen i just creepypastas, kan man säga så?
Ja, alltså det är väl inte minst att det finns en, vad ska man kalla det, organiskt framvuxen stilistik i dem. De är ju ofta jag-berättade, de är ofta vardagsnära. Om de inte är vardagsnära i liksom läsarens egen vardag, så är de vardagsnära i den meningen att man tar läsaren till en annan för dem oåtkomlig plats. Då tänker jag på sånt som skogvaktares berättelser eller den här som handlar om vakten utanför slottet, som det kommer fram en kvinna och liksom beter sig läskigt mot, räknar ner.
Mm.
Alltså det finns ett antal sådana historier som också på sätt och vis tar en liksom otillgänglig vardag och berättar om vad som kan ske i den för andra människor. Men det är fortfarande en sorts vardagsberättelse. Det är fortfarande en sorts berättelse som liksom springer ur vad som är vardag för någon. Och det tror jag liksom finns någonting avgörande i det. Sen så är det ju det finns ju en typ av rikedom i liksom vilka karaktärer det är man arbetar fram. Att det är liksom ganska innovativt, ibland lite för kanske vad ska man kalla det? Ibland inte innovativt alls, ibland i stort sett bara en och samma en figur man har läst om tusen gånger förut, som jag vet inte, någon figur, liksom en svart figur som kom och tist i logbrett, alltså ni vet, det finns ju ett antal klyschor liksom, även i den här genren. Men ibland liksom faktiskt nyskapande. Det finns en historia som jag nyligen hade med som handlar om en man vars fru började bete sig konstigt mot honom, som varit ganska omtyckt. Och där är det liksom, det är en historia som inte riktigt bemöder sig så mycket med att förklara varför någonting hände, utan som just bara försätter den i den här märkliga situationen utifrån vardagen då. Så att det är det där vardagsnära, och det är det där liksom ganska pang på. Inte att man bygger upp, inte att man liksom lägger så mycket tid på stilistik eller på att liksom, själva skrivandet som hantverk, utan det är liksom rätt så hands-on. Och sen så är det ju det där liksom, det där lite tvegade med att bygga upp figurer också på ett annat sätt. Alltså om vi tittar på sånt som Getmannen, som är då en av de kanske mest omtyckta figurerna liksom i den här genren, så är det ju så att de första historierna som dyker upp om den figuren är ju jävligt fascinerande. Man blir ju fascinerad av Getmannen, liksom. Vad är det här för figur? Och man vill gärna stanna kvar i universet som beskrivs. Men samtidigt, efter ett par tre historier om Getmannen, så är det som att man inte förmår förnya sig inom den strukturen. Utan det är ungefär samma berättelse som berättas gång på gång på gång på gång. Samma sak med barn med svarta ögon är kanske ännu värre så. Alltså att det finns liksom ingen fortsättning. Det stannar där. Det står barn med svarta ögon utanför min dörr. Slenderman är också så. Och där finns det också någonting annat som är just att den här genren är kanske bättre på att ta fram figurer än att producera berättelser om de figurerna. Figurerna liksom är mer fantasieggande än historierna runt figurerna kan vara.
Ja.
Så det finns en, och det är väl kanske också, jag menar på sätt och vis, så här, creepypastan undviker ju ganska många klassiska, kända skräckfigurer. Vi har inte så mycket vampyrer, liksom. Vi har inte så mycket zombies. Nej. Vi har inte så mycket, det finns liksom Wendigo, det finns lite, så här, lite sånt, men ni vet, de här klassiska, lite mer folktrosmässiga historierna, de, eller figurerna, de är liksom inte med riktigt.
Ja, just det,
så där, och även om där hade effekten varit ungefär densamma, så att man hade just varit så här spännande figur med, men det går inte att bygga fler berättelser kring den liksom.
Nej.
Så att det jag tror att det, alltså, dels någon, finns det säkert någonting där, men sen så tror jag också att det finns något i att det är liksom bara genuint läskiga figurer i genuint läskiga situationer, i liksom där, som följer någon sorts grundläggande uppsättning regler för vad som krävs för att, det ska vara, liksom kusligt och spännande.
Mm.
Men det är lite, det där, jag har jobbat länge med det här nu, och jag är fortfarande inte alldeles säker på vad det är som gör en bra skräckhistoria. Jag blir förvånad ofta liksom, i vad jag, vad jag tycker är bra, och sen gentemot vad andra människor säger att de gillar liksom.
Ja, just det.
Ja, just det.
Mm. Blir du själv rädd? Alltså typ när du läser historier som du ska...
Inte jätteofta, ska jag säga.
Inte jätteofta, nej.
Nej, jag kan bli... vad ska man kalla det? Jag kan bli liksom uppslukad av stämningar. Jag kan bli, alltså jag kan bli imponerad eller liksom investerad i scener. Enskilda bilder kan liksom imponera på mig. Att så här... bilden av ett ansikte i ett fönster, alltså om den är tillräckligt snyggt tecknad, så kan jag verkligen fortfarande, så kan jag känna så här, wow, där var något. Men det är ganska sällan jag sitter och känner den här liksom pulsen rusa. Och det handlar ju säkert delvis också om att jag läser ju de här historierna på ett, så kan man säga, instrumentellt sätt. Alltså jag läser ju ofta historier för att veta, är det här någonting jag kan använda mig av, i så fall hur, vad, liksom, är det bra, är det inte bra.
Ja,
så det är den, det är liksom det. Ja, man slutar läsa. Ja, precis. Man slutar läsa för att själv känna någonting liksom. Den lyxen har jag inte riktigt.
Nej. Men har du alltid varit intresserad av typ skräck och såna där bitar, eller?
Vet inte riktigt. Alltså, jag skulle säga lika mycket som de flesta andra. När jag var tonåring så läste jag en del så här, vad man kan säga är liksom vad den tidens, jag är född 89, så att när jag var kanske 12-13 liksom, talar vi om nu, och det är ju då 2001-2002 ungefär. Då var jag, hade liksom inte riktigt samma till så mycket tillgång till internet, och då blev det, då liksom läste jag istället en typ av böcker som kunde heta så här, det oförklarliga kunde bokserien heta, så kunde det så här vara en illustrerad vetenskapartad bok om kusligheter i största allmänhet. Samlingar utav liksom semidokumentära fall av övernaturligheter, och det är väl någon sorts parallell till vår tids true crime och liksom mystikpods sfär, att det är ungefär samma så här, ett mått av tuggande i disslande utav liksom kända fall som fortsätter fascinera oss. Och det var väl det liksom jag läste mycket om när jag var i den åldern, att jag kände det här är liksom spännande, och där kunde jag liksom bli uppenbart fascinerad. Men skräck som sådan, det var inte så att genren i sig liksom, jag var inte mer upptagen av den genren än utav någon annan bokgenre liksom. Men sen läste jag ju väldigt mycket Bengt af Klintberg. Det gjorde jag. Och det är alltså den kända vandringssägen, samlaren och folkloristen Bengt af Klintberg, som har skrivit Råttan i pizzan, Den stulna djuren och Glitterspray, bland många, många andra böcker. Men det där är hans tre böcker om moderna vandringssägner. Och för mig har ju det varit mer formativt. För det är ju just de böckerna som har liksom format min syn på vårat berättande i vardagen. Och det är det som har lett vidare till att jag är intresserad av varför vi berättar historier och vilka historier vi berättar och vad de kan säga om våra trosuppfattningar eller våra tabun eller våra idéer om vad som är sant eller vad vi är rädda för.
Just det.
Och det leder ju vidare till liksom ja, men dels viralgranskaren och faktagranskning på sociala medier, eftersom att det, mm. det man gör då är att titta på historierna vi berättar, och sen så för att göra samhället någon sorts tjänst eller så, så kanske man kollar, är det sant eller inte? Men för mig är det i första hand intressant som just så här folkloristisk liksom, artefakt, att det är just så här, varför berättar vi den här historien, varför, vad betyder den för oss, vad är liksom poängen med detta?
Ja.
Och det är ju det, liksom dels det, och sen så är det spökhistorierna som ju på samma sätt fungerar som ja, folkloristisk liksom, en skildring av våran folksjäl på något sätt.
Mm, mm.
Så att det är ju mer Bengt af Klintberg än liksom skräckgenren.
Just det.
Som har varit viktig för mig där.
Mm.
Förstår.
Ja.
Mm. Men om vi håller oss inne på skräck, alltså finns det någonting som skrämmer dig, alltså som du är rädd för?
Jag brukar säga ensamhet. Jag tycker jag är liksom, jag är rädd för att bli ensam själv. Sen har jag ganska nyligen blivit förälder, eller jag har en son som är snart 2. Och vad som hänt då är ju att jag har blivit mer och mer liksom, vad ska man kalla det, öppen för den emotionella betydelsen av barn som far illa. Förut så har jag kanske varit mer liksom intellektuellt mottaglig för det, men föräldraskapet har också gjort mig mer emotionellt mottaglig för det.
Mm.
Och jag har nu på sistone märkt att det även, jag såg trailern för den här filmen de har gjort baserad på Västfronten, inte ett nytt, av Erich Maria Remarque, och den är ju, handlar ju liksom om skyttegravarna i första världskriget, och då är det många unga killar som ligger i skyttegravar, och så dör de i stora mängder i trailern, och jag liksom kom på mig själv med att få ungefär samma så här, nej, inte små killarna, som jag kan få när jag liksom hör om barn som far illa.
Ja,
så tydligen har min mesighet nu utökats till att omfatta 18-25-åringar också. Jag vet inte riktigt när det här ska ta slut, om jag ska sitta och liksom bondas över 40-åringar nästa gång också.
Ja, men precis.
Men, så här, ja. Men det är ju liksom något som på ett annat sätt kan liksom ta tag i mig nu.
Ja.
Sen så är vi liksom, även där skulle jag säga att jag är rädd ungefär som andra människor är, att dyker upp ett jävla en nuna i liksom fönstret i mörkret, det är klart som fan jag kommer rycka till.
Ja.
Hör jag ett märkligt ljud någon annanstans ifrån i lägenheten, det är klart jag kommer rycka till liksom.
Mm.
Men jag har inte heller där har jag liksom någon sådär enskild skräckbild. Inte som när min lillebror var liten. Då fanns det liksom en bok, klassisk sån här, jag blev kidnappad av aliens-bok.
Mm.
En person som påstås ha varit med om det och skrivit en bok om det. Mm. Och omslaget föreställde liksom en sån här klassisk alien-huvud.
Ja.
Sån här gult, liksom halv semi-ovalt.
Mm.
Med de här stora ögonen och liksom lilla munnen. Och den var ju han så förskräckt för att han liksom inte ens kunde se den.
Nej, just det.
Den boken liksom fick inte finnas i närheten. Nej. För det var det värsta han kunde se, tänka sig.
Ja.
Och den rädslan finns inte riktigt. Det är liksom, jag vet att andra människor har den, men den rädslan finns inte riktigt hos mig.
Nej.
För någonting enskilt. Liksom.
Så kan det ju vara.
Ja.
Jag ser ljud här.
Vad sa du?
Så.
Men tror du på det paranormala, om man säger, tror du på spöken och sådär?
Jag brukar säga att jag är öppen för att bli övertygad.
Öppen för att bli övertygad, ja. Ja.
Mm, av liksom egna, om det skulle ske mig något,
ja.
Så skulle jag inte liksom, ja, jag är öppen för att det skulle kunna ske, så att säga. Men jag har inte någon upplevelse som än så länge har sagt mig att det finns anledning att omvärdera. Påfallande ofta finns det naturliga förklaringar. Liksom.
Så är
det. De gånger det inte finns naturliga förklaringar så finns det ett antal hypotetiska förklaringar som går att liksom ty sig till. Även där skulle jag nog säga att jag är inte i första hand så intresserad egentligen av att så här fundera på huruvida det finns spöken eller huruvida det liksom finns monster som jag är utav varför vi berättar de här historierna.
Mm.
De rör sig ju historierna utifrån de platserna vi själva anser är viktiga för tillfället. Det är ju ingen slump att det i och med creepypasta började dyka upp skräckhistorier som utspelade sig på och omkring internet.
Mm.
Utan det är ju ett tecken på att vi mytologiserar den här platsen som vi i vardagen har som central infrastruktur.
Mm.
Och det har en massa olika förklaringar. En av det är att vi liksom föreställer oss även icke-rumsliga platser som internet, som rum. Och med det menar jag att vi pratar om det som chattrum och vi pratar om det som liksom, kommunikationskanaler. Vi talar i rumsbegrepp när vi talar om internet.
Mm.
Jag tror vi föreställer oss det också, att vi går från plats till plats på nätet. Liksom. Och då är det liksom helt självklart att vi också placerar en typ av skräckfigurer, mytologiska figurer där. Som får bli de platsernas liksom, tomtar, troll eller nicken eller vad ni vill. Liksom.
Mm.
Samma sak med spel, data-tv-spel. Vi placerar ju liksom en sorts mytologi även där. Det finns ju har ju funnits kring de flesta stora spelen en typ av liksom, en flora av mystiska berättelser kring det.
Mm.
Och på samma sätt med liksom, det samtida så här vandringssägningsberättandet, vårat berättande om vardagen. Det är liksom historier som på olika sätt används för att uttrycka våra åsikter, uttrycka vad vi fruktar, skildra våra villkor liksom.
Mm.
Och det är vad jag tittar efter liksom. Så att jag har inte själv egentligen, drivkraften är liksom inte riktigt huruvida att jag sitter och grunnar på så här, kan det här ha hänt eller finns det spöken, utan det är liksom i betydligt högre grad det här, aha, nu är vi rädda för det här, varför är vi det? Det måste liksom, det finns ett skäl till det.
Ja, historierna i sig liksom, det som precis skrivs.
Mm. Ja. Mm. Ja, det är en intressant vinkling eller måste jag säga.
Verkligen.
Precis.
Ja.
Mycket bra. Men kul att prata med er.
Ett stort tack.
Ja, stort
mitt
tack.
Mitt nöje, som sagt. På återhörande och seende.
Ja, men det hoppas
vi. Tack för att jag fick vara med.
Men tack för att du ville vara med.
Det är bra.
Tack för idag.
Hej.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.